Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej campingpoddsvänner. Jag som kör den här podcasten heter Hampus Torstensson. Och min koppling till branschen är att jag tillsammans med min familj driver Vimmerby Camping. Nu är det dags att presentera ett samtal som jag faktiskt varit lite nervös inför. Just för att gästen i avsnittet är min definition av en framgångsrik campingentreprenör. Eller campingentreprenör, det är ju familjen som i tre generationer bakåt bäddat för succéer som just nu Lena Kempe får stå bakom ratten och styra emot. Och just precis, dagens gäst är just Lena ifrån Daftö. Såväl hon som anläggningen behöver i de flesta sammanhangen ingen större presentation. Men om du är på västkusten och kommer till kustsamhället Strömstad, då är det bara 5 kilometer kvar. Oavsett om du läser rätt eller med stort ekipage finns det plats för dig. Här finns det ju allt ifrån lyxiga stugor till hotellrum och över 850 campingtomter. Lägg där till ett nöjesfält, badland och allt vad skoj och bus heter, så är det en semester som aldrig behöver ta slut. Men nu tycker jag att vi kör igång. För mig som är i campingbranschen, jag tänker att det är för de flesta som är inom besöksnäringen, så vet man vem Lena Kempe är. Ni har ju gjort en fantastisk resa och du är ju med på mycket. Men vem är egentligen Lena för en som inte har träffat dig innan?
Men jag är ju en... På väg in i medelåldern brukar jag säga, 39.
Du kan inte säga på väg in i medelåldern då.
Jo, men det är man väl då. Och sen är jag ju då, min viktigaste roll är ju då mamma till två fantastiska killar, Hjalmar och Ossian, som är snart 11 och 13. Och fru till Jens då. Sen är jag ju även lilla syster till två stora syrror och dotter till mina föräldrar.
Snygg summering. När vi är inne på det här med familjen, för familjen är ju väldigt mycket förknippat med Daftö. Ja. Jag har ju hängt på era sociala medier och träffat er in person sen min campingresa började för 5 år sedan. Och jag har alltid blivit så inspirerad och imponerad över er, för att dels så är du vd i ett bolag där du har med bägge dina systrar, eller ena syster?
En syster, Mia.
En syster och din mamma. Hur är den här biten att gå in och vara chef i familjen? Känner du att du liksom är stora systern i det här egentligen?
Nej. Det tycker jag nog absolut inte. Jag vet inte. Alltså, vi har ju jobbat väldigt hårt med att arbeta med de olika rollerna. Alltså, det har ju varit ett måste för att vi ska kunna professionalisera oss. Liksom. Så har vi också behövt att titta väldigt mycket på de här olika. Att inte hamna i lilla syster, mamma, dotter, stora syster. Alltså alla de där rollerna. Vi gör ju det såklart ändå. För det är ju liksom omöjligt att lämna en del av sig själv hemma och gå till jobbet. Liksom. Så det funkar ju inte så. Men väldigt viktigt att liksom titta på de här olika. Liksom, när går jag in i den rollen? Ja, men ofta så är det ju så här, i konfliktsituation eller när det bränner till lite grann. Då kan det ju visa sig. Så vi har jobbat väldigt mycket med att liksom titta på vilka situationer det är som skapar de här... när man går in i barnet. Nej, korsar armarna och är lite sur. Eller smäller in någon dörr och sådär, lite liksom, inte professionellt beteende. Så det har vi ju jobbat jättemycket med, att hitta liksom, lagom relation, men också i privatlivet sen igen då, att inte ta med sig allt för mycket jobb liksom, hem på familjemiddagarna och sådär. Vi har ju män och barn och ytterligare en syster som inte liksom, är involverad i företaget.
Den biten med att inte ta med sig jobbet hem, man lever ju väldigt mycket sitt arbete och sitt yrke, och jag, sen jag kom in i campingbranschen, så tycker jag att det är än mer. Min anläggning driver jag tillsammans med min sambo, så vårat samtalsämne runt middagsbordet har ju varit väldigt mycket jobb. Och den här biten att liksom kunna släppa det och inte vara arbete, hur gör man?
Ja, men jag tror också att det är liksom lite olika faser eller så. Om jag tittar på hur jag växte upp då, så var det ju liksom så för min mamma och pappa. De jobbade ju båda liksom, ja, men som par i företaget tillsammans med min farbror då. Men ändå liksom. Och då tror jag att de har ju gjort väldigt mycket så att vi döttrar då har ju fått hela det här företagandet liksom vid middagsbordet egentligen. Eller liksom i hemmiljön också. Medan när vi har gått in på generation 3 nu då med mig och Mia, så har ju bolaget växt ganska mycket, så att man måste driva bolaget på ett annat sätt lite grann. Och har liksom professionell styrelse, höll på att säga, eller nu lät ju det väldigt fint. Men vi har två externa styrelsemedlemmar som gör att det är där vi behöver ta vissa beslut. Vi har ju jättemycket liksom ledare som tar beslut. Alltså så där, det där att ta beslut vid middagsbordet, det funkar ju inte längre.
Nej. Ni har vuxit ur den kostymen.
Nej, och jag tänker att det behöver inte vara något fel i att plocka med det hem. Jag tror att man ska vara medveten om man väljer att göra det. Det tror jag är viktigt. Att man tittar på liksom sin yrkesroll och sitt privatliv och bestämmer sig här, hur vill jag göra? Och tycker jag att det här är ett bra sätt att göra? Så att man liksom tittar på sig själv lite utifrån och liksom tänker det är inget fel i att göra det. Men jag tror att det är viktigt att man gör ett medvetet val kring det. Att så här vill vi bygga vårt bolag, för det tycker vi känns härligt. Och det påverkar oss på ett positivt sätt och så. Så att inte liksom relationen blir utmanad av det allt för mycket och sådär. Det kan det ju bli. Man kan ju vara överens hemma men inte på jobbet och tvärtom.
Jag tänker från ett uteperspektiv, så tror jag att det är väldigt många som är avundsjuka på just den familjerelationen som ni har. Med att ni kan jobba så här. Ni har, som du säger, det har ju gjort så här i generationer. Och det är fantastiskt. Om du ska bara så här snabbsummera Daftös historia. Ni är tredje generationen som är inne i driften nu.
Mm. Alltså Daftö som camping föddes egentligen i början av 60-talet. Och då var det en man som hette Milton som gjorde om en bondgård till camping. Med detaljplan och liksom tillstånd och grejer. Så det var liksom så här ganska proffsigt gjort av honom eller sådär. Och 1974 så gick min farmor och farfar in och köpte det av honom tillsammans med en kollega eller en vän till dem. Farfar var snickare och kollegan var rörläggare.
Bra yrken.
Dit, exakt. Så när de kommer dit så är det ju liksom, om du vet, kallvattens duschar utomhus och torr dass i princip. Tre små stugor som är 8 kvadrat eller någonting sånt där. Och så lite camping. Och en butik, tror jag, en kiosk. Liksom så. Och då bestämmer sig de här herrarna då, min farfar och hans kollega, att det här ska vi liksom få upp standarden på. Och där börjar väl liksom den här resan med arvet som vi jobbar väldigt mycket med, kvalitet. Liksom. Alltså det är kvalitetens grej. Sen upptäckte de ganska tidigt att det blev liksom en utmaning med det här att ta emot gäster. De jobbiga gästerna skulle tas betalt, man skulle vara trevlig, de skulle lösa problem, ja, men hela den där biten. År 2 så är pappa och mamma, pappa först och sen ytterligare ett år senare mamma med. Så att Dafta har ju liksom drivits i 2 generationer i stöten på något sätt hela vägen så. Och ytterligare 10 år senare så kom min farbror Stig då in också som ägare, och då klev farmor och farfar lite av, men min farfar hade ju arbetsbil tills han var 92 typ, och fortsatte att liksom snickra och laga grejer och sådär.
Ah, imponerande. Du kom in som tredje generationen. När kom du in i branschen?
När jag föddes, brukar jag säga. Slutet 70-tal och början 80-tal föddes ju vi 3 döttrar då, och har ju liksom varit involverad. Vi har bott på anläggningen och uppväxt där och jobbade ju varenda sommar sen, ja men, 7 års ålder typ. Jag fick väl stå på riktigt schema från 12 kanske, men typ jobbade i kiosken och höll på och lekte affär och lite sånt redan från, liksom, jag kunde börja räkna. Och så likadant mina systrar också. Och jobbade ju med det, alltså pluggade och reste och så, men vi kom tillbaka alla somrar liksom, och jobbade egentligen. Och sen så gjorde vi lite olika resor. Jag och mina systrar är ju äldre, så de började ju liksom jobba heltid tidigare. Men jag började heltid året runt då, eller vad man ska säga, på Daphne 2008. Då hade jag pluggat färdigt på högskola och var liksom redo att antingen skaffa mig en karriär eller börja jobba hemma. Men då hade jag redan träffat min blivande man då. Och han är Strömstadbo. Så han ville så jättegärna hem till Strömstad. Han driver ett eget familjeföretag med sina bröder och pappa, snickare. Så då flyttade vi hem och vi systrar då tog egentligen över Stigs del då, min farbrors del. Och påbörjade det generationsskiftet på riktigt.
När du valde högskola, valde du högskola efter att det här kan jag ha nytta av sen in i campingvärlden? Eller var det för att nu ska jag göra en revolt och sticka någon annanstans?
Nej, jag har nog aldrig känt att jag behövde göra en revolt. Jag tror att det har varit väldigt så tydligt att valet alltid har funnits där. Alltså att det har funnits en förhoppning i familjen på något sätt. Att liksom, och också att det är så mamma och pappa byggt bolaget på något sätt. Med tanke på att, liksom nästa, alltså att det ska leva för evigt på något sätt, generation efter generation. Så. Och det har ju också varit en väldigt stor styrka i liksom kvalitet och hur mycket man är villig att investera och sådär. Att det blir liksom väldigt långsiktigt och det har varit en väldigt, väldigt liksom fördel för oss, tror jag. Och sen så jag tror att det har liksom alltid legat i korten på något sätt. Och sen så, för mig i alla fall, att ja, men någon dag liksom ska man ta över det där bolaget. Sen blev det mycket tidigare, eller liksom jag gick in i bolaget mycket tidigare än vad jag hade tänkt. Så när jag valde på högskola så läste jag ju en tillkan i ekonomi, pass med marknadsföringsinriktning. Och då var ju egentligen planen att jag skulle liksom göra någon form av marknadsföringskarriärshistoria i någon större stad och sådär.
Strömstad är ju lite av ett mecka om man bara kollar in i detaljerna, för ni har ju allt ändå på plats.
I lilla Strömstad, tycker du?
Ja, ja, men det finns en matbutik, ni har en skola.
Ja, ja, mängder. Alltså, Strömstad är ju ganska fantastiskt. Alltså, dels så ligger det väldigt fantastiskt. Vi har 13 000 invånare ungefär i kommunen. Jättelitet ju, men är ju byggd och dimensionerad för en mycket större stad eftersom vi har den norska marknaden som liksom besöker Strömstad året runt. Mm. Både restaurangutbud och butiksutbud och sånt är ju dimensionerat för kanske liksom befolkning på 90 000 eller något sånt. Och vi blir ju det på sommarhalvåret eller 3 månader i alla fall, så är det ju över 100 000 boende i kommunen.
Så det är liksom maffigt.
Ganska stor skillnad. Ja, det är det. Och det är ju liksom också så här, ute hos oss då, Daphne ligger ju 5 kilometer söder om Strömstad. Och bredvid oss så ligger det en lite mindre camping och Lagunas camping som ligger precis granne. Och då har vi har ungefär 3500 personer boende hos oss när vi har fullt. Och jag tror att Lagunen har ungefär 2000. Vi får se om Pelle har något att säga emot. Men typ så, 5 500 säger vi då. Tillsammans. Och det är ju lika mycket som Strömstad liksom inner, ja, vad ska jag säga, staden då har.
Jag kan dra en sån här snygg parallell hem till oss. Där Vimmerby är ungefär lika stort som Strömstad. Vi har 15 000 ungefär. Astringens värld, en pikdag, ligger på ungefär 10 000 besökare bara på Astringens värld. Så det är ganska maffigt när man ser de här månaderna när stan helt plötsligt fördubblas. Man bara, wow. Ja. Men hon ser det i en 10-dubbling. Coolt.
Men det är ju väldigt häftigt att i Vimmerby också. Man åker ju långt för att komma dit liksom, och besöka er.
Ja.
Det är coolt.
Nej, men vi har ju en generationsresa som kanske ligger aktuell. Jag har en dröm om att det som vi har, håller på att bygga upp nu med min anläggning ska vara ett familjeföretag som ska drivas vidare framåt. Och jag sneglar ju jättemycket på er för jag tycker att det är så häftigt det som ni gör. Du har ju dina grabbar hemma. Har de ett intresse av campingen nu? Eller tycker de att det är det mammas jobb som man inte åker till? Eller är det så här lite häftigt att vara ute på Dafte på somrarna?
Nej, men de tycker att det är jättekul. Ja. Min snart 13-åring här nu har ju varit väldigt, väldigt mycket på Dafteland på sommaren och åkt alla grejer. Han börjar ju komma i den där brytet strax då när det är inte lika häftigt. Pirater och så är inte lika liksom. Han börjar tuffa till sig lite helt enkelt och kommer in i den där perioden när allt är lite så. Ja.
Lite tonåring.
Lite preteen så. Men däremot att börja jobba till exempel, är ju, han frågar ju hela tiden, han tycker ju att jag håller på och skryter om det när jag började när jag var 7 och bla 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 så här. Och han bara, när får jag egentligen börja sommarjobba? Det ser ju lite annorlunda ut med regelverk och även hur gäster upplever när yngre. Vi är duktiga på att ta emot många yngre, men oftast är det ju de då 15 och de är ju väldigt unga tycker man nu för tiden. Mm. Men när jag växte upp så hade ju alla ett sommarjobb från 13 i alla fall liksom. Mm. Och så ser det inte riktigt ut idag. Men han är väldigt taggad liksom, på när ska jag få börja jobba och sådär. Och sen så har jag ju då Hjalmar som är min yngsta och han har autism och utvecklingsstörning, eller det heter ju IF, intellektuell funktionsnedsättning nu då. Så han har ju liksom, där blir det ju liksom på ett annat sätt, men han är ju väldigt, alltså när jag tänker på det som utifrån ett nästa generations perspektiv så tänker jag att det kommer bli lite annorlunda för honom i tänket. Men han är ju så taggad så han ska ju bli antingen pizzabagare eller pirat då.
Oh.
Namnesord.
Nej, och alltså det är nästan till att han kan kombinera det där ju.
Ja, jag tänker också. Välj själv, vi behöver båda tänker jag.
Ja, men det är underbart. Men vi är inne och sneglar lite på en av de svåraste punkterna som finns. Och ni är ju, jag har haft vänner som har jobbat hos er som började sina jobbkarriärer med ett sommarjobb på Dafte.
Kul!
Och det här med rekrytering. När man tänker Strömstad, man tänker en anläggning i eran storlek. Mm. Så tänker att det krävs mycket personal och att rekrytering är en huvudvärk. Hur jobbar ni med eran rekryteringsbit?
Det är ju då Mias, min systers, liksom, bästa gren helt enkelt. Hon är svingrym på, egentligen, hon jobbar ju med HR och har ju hela biten ifrån liksom, onboarding till offboarding eller vad man kallar det för. Vi är 27 anställda året runt just nu och behöver ytterligare 200. Över sommarsäsongen sväljer ju extremt mycket med nöjespark och restaurang och sådär. Så att det är ju ett extremt gummiband som ska tänjas och Strömstad. Ja, men det är ju liksom, det är ju ut så. Strömstad är ju också en sommarstad. Även om vi har mycket handel och besöksnäring så året runt så växer vi ju extremt mycket på sommaren. Och det finns ju inte, alla de där människorna finns ju inte i Strömstad. Så att vi behöver ju liksom rekrytera utifrån. Jobbar mycket med att ha personalboende. Ja, vi har alltid för få personalboenden. Vi skulle behöva mer, men det är ju också en... Ja.
Har ni personalboende på anläggningen eller inne i stan då? På anläggningen?
Nej, på anläggningen. Mm. 64 bäddar har vi. Så det är ju en egen liksom, kategori för sig. Och jobba... Alltså, det viktigaste tror jag när det kommer till rekrytering det är faktiskt att vara en jävligt bra arbetsgivare från början.
Mm.
För det sprider sig lite likadant med gäster. Man kan göra hur mycket marknadsföring som helst, men håller inte produkten så kommer det liksom word of mouth sprida sig och det är liksom kört till nästa år. Så det är ju en del av strategin i att vara ordning och reda, kollektivavtal på plats, titta på alla de här strukturerna kring hur bedriver vi ledarskapet, hur tar vi hand om alla, hur... Mycket handlar ju också om att lära många. Det är först, precis som du säger, första jobbet. Och man ska liksom visa de här ungdomarna vad är det att ha ett jobb och vad innebär det och sådär. Så att det tuffaste rekryteringsåret vi har haft det är väl 2022 tror jag. Efter liksom pandemin och allt vad det innebar. Och det hörde man ju liksom, överallt. Nu ser det bättre ut. Nu strömmar liksom ansökningarna in jättefint. Och, så att vi hoppas att vi verkligen har...
Hur många är så här, veteransäsongare är det av de här 200 som vi söker? Hur många är det som ni måste ta in nya varje år ungefär?
Ja, men ungefär 60% brukar återkomma.
Så wow, att, bra jobbat.
Det är ändå ganska skönt. Och man snittar ungefär så här, ja, men 3 år. Inte så jättemånga som har de här liksom, 10 år i ryggen. Alltså någon enstaka så.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Men många byter liksom. Och det ska ju vara så också. Det är viktigt att det är liksom en del nya varje år också så att det liksom snurrar. Sen kan det slå lite olika på olika enheter. Ibland så kan ju någon enhet liksom ha fått tillbaka väldigt många. Och vi är jätteglada så här, men det blir ju lite dumt nästa år. För då kanske du vet, ja. De har pluggat färdigt och är på väg till någonting annat helt enkelt.
Ni har ungefär samma som vi med åldersspannet. Att det är, gymnasiet är attraktivt att komma ut och sommarjobba. Efter gymnasiet söker man sig vidare. Eller hur ser det ut att se där?
Ja, alltså både och. Vi har väldigt många liksom, i kategorin 15-åringarna där som får jobba några timmar och göra vissa arbeten och så. Så det är inte så jättemånga som har möjlighet att ta emot den yngre kategorin så, för att det är liksom väldigt mycket regelverk kring det där. Så det är liksom populärt och det brukar gynna liksom framåt sen, så då kanske man stannar över gymnasieperioden och sen blir det ett bryt. Och ibland kommer det ju andra då som studerar eller pluggar eller sådär. Så att vi har liksom olika kategorier av alla de där egentligen.
Men just det här som du är inne på med 15-åringar och de regelverken, de är ju ganska omfattande och jag förstår det. Man vet ju själv hur anställningarna var när man själv var liten och man fick springa som en tätting och inte riktigt hade koll på saker.
Och jobba om det var sol och sånt.
Ja, precis.
Ja.
Har ni alltid jobbat med att ni haft 15 som någon form av riktlinje eller är det någonting som bara vuxit fram?
Ja, nej. Inte alltid. Alltså, liksom way back, höll jag på att säga, 15 år tillbaka i tiden. Ja, men då absolut var det ju liksom 14-15-åringar, tror jag, om jag minns det. Alltså, lite oklart tidläge här nu. Men, och sen så var det ju en period när det var liksom, absolut måste ha fyllt 16, för då går man ju in i nästa del av regelverket. Och sen var det väl för ja, men kanske 7 år sedan eller något sånt, så liksom egentligen Mia som tänkte ut så här, ja, men hur vi... hade inte så många strömstabor som sökte till oss en period. Och då var det liksom identifierat att då hade man ju påbörjat någonting annat. Alltså du stod bara parkeringsvakt eller man liksom jobbade med någonting annat det året man var liksom 14-15 eller skulle fylla 15. Då. Och då testade vi det några år. Liksom, att våga ta in de här yngre och verkligen justera regelverket. Och nu får bara jobba så här många timmar, du får bara göra det arbetet. Och lite handledning och alltså massa sådana här aspekter. Och då såg vi väldigt fin effekt av det. Där vi ju då fick 16-18-åring koket att bli kvar ganska många år där då.
Vilken vinst!
Det blev bra. Ja, jättebra. Och det känns väldigt bra också. För att de är fantastiska. De är så himla, himla engagerade och liksom nyfikna. Och bara, ja, men du vet, suger in kunskap. Alltså det är lite utmaningar av det här med problemlösning och sånt som jag kanske ser att generationerna under oss typ har lite mer problem med. Så här, när någonting går fel, hur gör man då? Liksom? Och det här att hitta på en lösning utan att googla eller ja, så här gör man om det händer. Liksom. Det är också ett lärande i det. Så det är lite häftigt.
Nej, vi är ju ungefär samma generation. Jag är 34 och jag fick en lite sån här ålderscheck i fjol. Så jag sa, aha, mm-hmm. För då, alla i min personalstyrka så vi hängde med TikTok så fort de inte jobbade. Och det var ditt och datt. Och så kom det så här, vi har fixat ett TikTok-konto nu. Bara så du vet. Det är lite coolt. Och då har vi byggt upp en lekpark. Vi har stulit mycket idéer från er med den. För vi har gjort med lite pirattema. Våran maskot Block Nossi, sådär, pirat. Så då hade de gjort massa piraten Nossa-videos som rullade ut. Som fanns på TikTok. Och jag fick så här, oj, aha, ja just det, sånt kan man göra lite snabbt. Inte till en webbyrå för att göra, utan det kan man göra lite snabbt och enkelt. Men när man blir företagare så har man ju alltid någon form av vision över att man ska göra det lite bättre. Det ska vara, bli lite mer framgångsrikt, allting ska bli lite bättre. Det är ju oftast det som är en drivkraft från start. Du har ju verkligen lyckats med det och ni, ska vi säga, ni har ju lyckats otroligt bra. Nu läser jag innantill, men ni har ju vunnit stora barnsemesterpriset. Enda anläggningen i Sverige som är superplats av ADAC och typ 20 år i rad.
Mm.
Och, är det så?
Även 2023.
Grattis!
Tack!
Du blev ju utsedd till årets branschkvinna utav Visita. Mm. Det är också, alltså det är så många klappar på axeln som man blir helt, helt grön av avund. Men vad ser du, vad tycker du krävs för att man ska bli framgångsrik i campingbranschen?
Oj shit, vilken fråga höll jag på att säga. Nej men alltså det är ju superroligt att få någon form av kvitto. Det finns ju massa olika sätt att få kvitton på att det man gör är bra på något sätt. Och oftast så är det ju inte de där priserna egentligen som säger någonting om alltså hur det är på riktigt, utan det är ju de här mötena med gästerna när man på riktigt ser vad man gör skillnad. Liksom. Alltså att låta familjer liksom lappa ihop det här stressiga livet på något sätt, och så kommer de ut, har semester, man bygger en produkt som tillrättalägger det här tillsammans, liksom känslan, och kittar på familjerna igen när man ligger på minus för du har lämnat på dagis eller ja, men du vet, och man håller på och skiljer sig kanske, och ja, men hej och hå, så här får man liksom lappat ihop det där. Det är då man får egentligen så här kvittot på att det vi gör är bra, eller, och det kan man ju mäta i massa olika, antingen så kan du liksom gå ut på riktigt och titta, för att det är ju det som är så häftigt med våran produkt, att vi ser ju, vi säljer ju, jag brukar säga att vi säljer glädje, det är det vi sysslar med liksom. Och det kan man ju gå ut vilken dag som helst i juli och titta att man verkligen gör. Att det stämmer liksom. Eller och prata med gäster och sådär. Sen så är det ju alltid jobbigt. Så här, det är ju, alla är ju inte nöjda hela tiden. Den är ju tung liksom. Och varje gång det händer så tar man ju det som en personligt liksom misslyckande, tycker jag. Det är så jävla hårt liksom.
Och det är det här som är så skevt, för att man kan prata med 50 stycken som är så nöjda, så glada.
Exakt.
Och så pratar man med den här som lyckades få punktering precis på vägen över.
Och som troligtvis har andra problem i sitt liv som de liksom lassar över på någon annan, helt enkelt. Och men det är ju svårt att tänka på det. Och den tar ju hårt. Och så det är där får man ju jobba med. Och det vissa perioder vill inte jag ens läsa recensioner, för minsta lilla kan så här bli jättekänsligt på något sätt. Men jag tror verkligen så här, frågan var ju så här, hur blir man framgångsrik? Ja men det finns inte, jag är helt säker på att det inte finns ett svar på den frågan, för att alla behöver göra liksom sin bit. Men jag tror väldigt mycket på drivkraften i det där, att allting kan hela tiden bli lite bättre. Och den här liksom teorin att stannar du utvecklingen så går du neråt igen. Alltså du måste hela tiden ha drivet att fortsätta vilja utvecklas. Och jag tror det gäller för sig själv som person också att fortsätta jobba med liksom den personliga utvecklingen. Både för ditt privatliv men också i arbetet. Alltså att det är ingen som är en bra ledare om du inte fortsätter att jobba med de där grejerna. Och liksom verkligen så här, tänka till. Men det gäller också på anläggningen. Att hela tiden skruva och bli bättre. Och det som är ganska fantastiskt med våran bransch som är säsongsbetonad, det är att man har ju en ny chans varenda sommar liksom. Men det är också det som kan ställa till ibland, för man får säga, åh, nu måste jag börja om igen. Så det är liksom, det gäller att hålla det där drivet. Och göra saker som är kul. Alltså, jag och hela liksom, vår familj är väldigt så här, glädjedrivna. Alltså, är det inte kul så blir det inte bra. Och varför ska vi tjäna pengar? Jo, det är för att vi ska kunna göra något kul av dem sen. Alltså investera något, köpa en berg- och dalbana, bygga ett hotell, liksom...
Det är sådana här små smidiga grejer, liksom bygga en berg- och dalbana
i. Ja, lite sådana små kraft som man håller på med.
Det du är inne mycket på, det är ju den här utveckling, att skapa, det ska hända någonting. Vad blir nytt på Dafta inför 2023?
Ja, men vi bygger ett litet nytt campingområde, 30 tomter drygt, som kommer bli fantastiskt fina, nya liksom, tomter, ny lekplats. Vi håller på med att göra lite investeringar på restaurangsidan när vi gör en ny takeaway-enhet så att det ska bli lättare för våra gäster att ta med sig maten och inte behöva gå in i restaurangerna och liksom köa med gäster som ska sitta och äta samtidigt. Vi har en ny glass/churros-enhet i nöjesparken och håller på att bygga lite, alltså, ja, men vi har påbörjat byggnation av lite större, lyxigare, storstuga grejer, men det kommer inte vara färdigt i den här säsongen. Och sen så jobbar vi jättemycket just nu med hållbarhetsarbete och framför allt då liksom extra på energibesparingsinvesteringar. Solcellsinvestering, mycket så här värmepump, alltså tråkiga grejer som är liksom, kostar jättemycket pengar men som kommer bli väldigt bra framåt. Mm.
Ert utvecklingsarbete är ju, det är motsvarigt typ vad en annan kan göra på 4 år typ. Det är så kul att se. Det är underbart.
Ja, och sen har vi ju en större organisation som kan jobba med de här grejerna också, så det blir ju så. Alltså vi har ju, det är ju en stor anläggning, så en kiosk blir ju liksom inte så synlig hos oss på något sätt. Så man får ju liksom tänka att det är flera mindre anläggningar i en liksom.
Ja, jag har skrivit upp på min målbild, min mållista, så är det att komma till er organisation. Ja. Det hade varit häftigt.
Mm, kul. Och det är ju väldigt häftigt att kunna bygga den organisationen. Och det var ju vi har ju kämpat jättemånga år med liksom att göra det och att våga investera i året runt tjänster som egentligen kanske bara har lite mycket att göra halvåret. Den är ju lite tuff att ta liksom.
Den är svår, men den är så behövlig, men den är svår.
Och det gäller ju också, och det är inte bara för att det är pengar i 6 månader kanske för en lön, men det handlar ju också om den personen, att man ska ha ett vettigt liksom arbete. Och då behöver man ju ibland kanske lägga till lite produkter som man normalt sett inte hade gjort. Alltså vi har ju jobbat lite så genom åren också, att sälja julbord, fast det kanske inte är våran huvudmålgrupp. Alltså den är inte riktad till barnfamiljer på det sättet, till våran huvudmålgrupp. Men det har varit ett sätt att bygga liksom restaurang. Ja, bibehålla restaurangkompetensen helt enkelt. Mm.
Som sista grej idag, alltså jag hade kunnat prata med dig i 4 år tror jag om det här, för du är otroligt intressant och inspirerande att lyssna på. Vi har i podden, så har vi ett gäng av våra gäster som lyssnar, som även har bett mig att snälla lägg till en punkt där man får höra lite mer om anläggningen i sig. Så jag tänker att vi avslutar dagen med att du får pitcha Dafta.
Och
berätta.
Hur många minuter fick jag, sa du?
Du har 60 sekunder. Klara, färdiga, kör.
Dafta Resort är en semesteranläggning i Strömstad, norra Bohuslän, som är ett riktigt äventyr för familjer bland tång, salt och pirater.
Snyggt! Du gjorde ju det hur bra som helst. Det har varit jättekul att få sitta och prata med dig i den här formen. Mm. Jag ser fram emot många andra samtal i kanske den här formen igen, men även runt omkring. Men fram tills att vi ses, tack så jättemycket.
Och tack för att du gör den här podden, det är ju fantastiskt. Och tack för att jag fick vara med, det var jättekul.
Stort tack Lena för att du tog dig tiden att gästa Campingpodden. När jag pratade med min fästmö Elisabeth direkt efter inspelningen så var jag fortfarande lite starstruck. Familjen Kempe har lyckats med någonting som vi också har som ambition och jobbar efter. Trots att det är en gigantisk anläggning med detaljer till tusen så är det familjens värderingar och gemensam glädje som genomsyrar all verksamhet. Jag hoppas att du tycker att AS inte var lika bra som jag själv tycker att det var. Gillar du podden? Dela då den gärna med dina vänner, tipsa i campingkretsar, på sociala medier och sprid ut ordet. Det är många spännande gäster bokade till podden framöver, som multikonstnären Ola Ambum och camperclean-killen Max Erhagen. Men det är en gäst som jag söker efter. Jag söker efter en gäst som har besökt över 100 campinganläggningar och dokumenterat sina besök. Vet du vem den gästen är? Skicka ett meddelande till mig på hampus@vimmerbycamping.se eller på sociala medier. Fram tills dess vi ses. Ta hand om dig.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.